Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Affluent Society är en samhällsekonomisk fackbok av John Kenneth Galbraith, först utgiven 1958, och den hör till de mest inflytelserika kritikerna av efterkrigstidens amerikanska ekonomi. Boken utgår från ett tydligt paradoxalt läge, där USA var rikt i privat konsumtion men samtidigt fattigt på offentlig service, skolor, vägar, stadsplanering och andra gemensamma resurser. Galbraith skriver inte som en neutral statistikräknare utan som en kritisk observatör av hur ekonomiskt tänkande formas av sin tid. Han ifrågasätter idén att mer produktion automatiskt betyder bättre livskvalitet. Och han visar hur annonsering och konsumtionskultur skapar behov som sedan framställs som naturliga. För en svensk läsare går det att känna igen resonemanget från egna diskussioner om välfärd, offentlig standard och hur samhället balanserar privat välstånd mot gemensamma investeringar. Boken är därför både en ekonomisk analys och en bredare samhällskritik. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur ett rikt samhälle kan vara fattigt på det gemensamma. Galbraiths utgångspunkt är att ett samhälle kan vara materiellt välmående och ändå misslyckas med sådant som alla faktiskt delar. Han beskriver efterkrigstidens USA som ett land med hög privatkonsumtion, men med eftersatt offentlig sektor, där skolor, kollektiv infrastruktur, stadsrum och sociala tjänster inte hängde med. Det gör boken ovanlig bland ekonomiska verk, eftersom fokus inte ligger på brist i första hand, utan på obalans. Resonemanget är relevant också i en svensk kontext, där välfärdsmodellen länge byggt på att privat välstånd måste kompletteras av starka, gemensamma system. Galbraiths poäng är inte att privat konsumtion är oviktig, utan att den kan skymma brister som inte syns lika tydligt i marknadsstatistik. När bostäder, bilar eller hushållsvaror ökar i antal säger det mycket lite om skolornas kvalitet, vårdens tillgänglighet eller stadens funktion. Boken visar därför att rikedom inte bara är en fråga om mängd, utan om fördelning mellan privat överflöd och offentlig kapacitet. För det andra, kritiken mot att produktion görs till samhällets högsta mål. En central idé i boken är Galbraiths kritik av att produktion fått ett nästan heligt statusvärde. Han menar att både politiker och ekonomer ofta behandlar ökad produktion som ett självändamål, trots att samhället redan har nått en nivå där de grundläggande behoven i stor utsträckning är tillfredsställda. Då blir frågan inte längre hur man undviker svält, utan hur man använder resurserna klokt. Galbraith vänder sig mot den traditionella ekonomiska modellen som växte fram i en tid av knappa resurser och massfattigdom. En sådan modell passar sämre i ett välmående industrisamhälle, där nya problem handlar om kvalitet, balans och prioriteringar. Han ifrågasätter också bruttonationalproduktens roll som mått på välfärd, eftersom den inte fångar socialt välmående, utbildningsnivå, miljö eller offentlig standard. För svensk debatt är detta särskilt intressant, eftersom mycket av den nordiska samhällsmodellen bygger på just tanken att välstånd måste mätas bredare än enbart tillväxt. Boken argumenterar alltså för att ekonomisk framgång måste bedömas efter vad den faktiskt förbättrar i människors liv, inte bara efter hur mycket som produceras. För det tredje, hur annonsering skapar behov som ser naturliga ut. En av bokens mest kända idéer är beroendeeffekten, alltså tanken att efterfrågan inte bara uppstår inifrån individen, utan formas aktivt av företag, reklam och konsumtionskultur. Galbraith menar att när grundläggande behov redan är uppfyllda börjar ekonomin i högre grad skapa önskemål istället för att bara tillfredsställa dem. Det betyder att människor påverkas att vilja ha mer, inte nödvändigtvis för att de saknar något nödvändigt utan för att marknaden lär dem att nya varor är nödvändiga. Det är en skarp kritik av konsumtionssamhället, men den är också analytisk eftersom Galbraith försöker visa hur behov produceras institutionellt. I praktiken leder detta till att privat konsumtion växer snabbare än offentliga investeringar, eftersom reklamen driver upp efterfrågan på varor som bilar, prylar och bekvämlighet, medan skolan, gatorna och sjukvården inte får samma emotionella draghjälp. För en svensk läsare går det att koppla till hur kommersiella ideal ibland konkurrerar med tanken om gemensamt ansvar. Bokens poäng är att det som upplevs som naturliga önskningar ofta är socialt formade och att detta påverkar hela ekonomins riktning. För det fjärde, från privat konsumtion till offentliga investeringar, Galbraith nöjer sig inte med kritik utan föreslår en tydlig omorientering av ekonomin. Han vill att samhället ska lägga större vikt vid offentliga investeringar, särskilt i utbildning, fattigdomsbekämpning och gemensamma institutioner, För honom är problemet inte bara att vissa saknar pengar utan att samhället som helhet prioriterar fel när privata varor får större uppmärksamhet än kollektiva nyttor. Han beskriver fattigdom som både individuell och geografisk, vilket gör att lösningarna måste vara olika beroende på om problemet gäller enskilda människor eller hela områden. Det ger boken en praktisk sida eftersom den pekar mot socialpolitik, skattefinansiering och långsiktig offentlig planering. Galbraiths reformidéer är inte detaljerade tekniska program, men de är tydligt riktade mot en starkare statlig roll i att bygga upp sånt marknaden inte automatiskt levererar. I en svensk historisk kontext känns detta igen från välfärdsstatens expansion under 1900-talet, där utbildning, sjukvård och infrastruktur sågs som centrala samhällsinvesteringar. Boken fungerar därför också som ett försvar för tanken att offentlig konsumtion inte är ett slöseri, utan en nödvändig motvikt till privat överflöd. Slutligen, konventionell visdom, språkets makt och varför boken fortfarande läses. The Affluent Society har blivit bestående inte bara för sina ekonomiska argument, utan för hur den angriper det Galbraith kallar konventionell visdom. Med det menar han att idéer som upprepas ofta börjar framstå som självklara, även när de inte längre passar verkligheten. Det gäller särskilt föreställningen att marknadens logik alltid är mest rationell och att högre produktion automatiskt är ett mått på framsteg. Galbraith visar hur språk och samhällsnormer kan låsa fast debatten, så att alternativa prioriteringar framstår som avvikande snarare än rimligt. Det är en viktig anledning till boken fortfarande känns aktuell. Den handlar inte bara om USA på 1950-talet, utan om hur samhällen tänker om rikedom, konsumtion och offentligt ansvar. För dagens läsare, även i Sverige, erbjuder den ett sätt att förstå varför vissa ekonomiska frågor återkommer, till exempel balansen mellan skattesystem, välfärd, privat konsumtion och gemensam standard. Boken är därför inte bara en historisk kommentar, utan också en metod för att ifrågasätta det som verkar självklart. Det är just den kombinationen av ekonomi, samhällskritik och idéanalys som gör den särskilt uthållig. Sammanfattningsvis, The Affluent Society passar bäst för läsare som vill förstå ekonomi som mer än siffror och tillväxtkurvor. Den är särskilt värdefull för den som intresserar sig för offentlig politik, välfärdsfrågor, konsumtionskultur och hur ekonomiska idéer formas av sin historiska tid. För student, samhällsdebattörer och läsare som vill se bakom vanliga mått på framgång ger boken ett skarpt perspektiv på varför ett rikt samhälle ändå kan vara socialt obalanserat. Den praktiska nyttan ligger i att den tränar läsaren att skilja mellan privat välstånd och gemensam kapacitet och att ifrågasätta om BNP verkligen säger något avgörande om livskvalitet. Det som gör boken särskilt utmärkande jämfört med många andra ekonomiböcker är att den kombinerar tydlig stil med bred samhällskritik. Den är inte bara ett försvar för offentlig sektor, utan också en analys av hur konsumtionens logik påverkar människors önskningar och politikens prioriteringar. Därmed fungerar den både som historiskt dokument och som ett levande argument för att välstånd måste mätas med fler kriterier än marknadens. Om du vill stödja John Kenneth Galbraith, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!